Tack för välkomstord och tack för förbön. Det känns roligt och det känns som en glädje faktiskt att få vara här i min egen församling och gå in i tjänst igen. Och jag tänkte när jag fick förfrågan här i höstas att kan man göra comeback i ett fotbollslag, då kan man väl göra det i en församling också. Så blev det. Som sagt, jag ska dela upp min predikan i två delar. Det kommer några bibeltexter här upp alldeles strax. Och den första är från Romarbrevets 12:e kapitel. Där Paulus säger, besegra det onda med det goda. Besegra det onda med det goda. Det finns ju en kamp i världen. Ständig kamp mellan ljus och mörker. Mellan ondska och godhet. Och den kampen kan vi ana och se när vi ser utöver världen. Och när vi ser i vårt eget samhälle. Men vi kan också uppleva hur den kampen kan krypa in även i vår egen familj och i våra egna liv ibland. Ibland ser vi tecken, goda tecken på att de goda krafterna finns i vår värld. Men allt för ofta kan vi uppleva hur ondskans krafter ständigt överröstar och tar för sig. När vi hör och ser om terrorism, om våld, om sexuella övergrepp, om våldtäkter, om korruption, fattigdom och orättvisor. Ständigt matas vi av detta, hur ondskan också finns där och breder ut sig. Besegra det onda med det goda, löd uppmaningen. För mig har det blivit allt tydligare att mission handlar om godhet. Det handlar om att förmedla Guds godhet och göra den känd och upplevd för människor. Och när nu den här kampanjen, insamlingskampanjen, har kommit igång i Svenska Missionskyrkan, som har fått mottot mirakel, så tänker jag att kanske det allra största miraklet som kunde hända är väl just detta, att allt ont kunde vändas till gott. Det kommer ständigt böcker, och Peter nämnde ju om en som på något sätt ger uttryck för vår längtan efter godhet. För några år sedan kom det en bok av Ove Wikström som hette Sonjas godhet, där han frågar var har välgörenhet, var har medkänsla, var har omsorgen och de goda handlingarna tagit vägen. Och nu i höst så kom en bok av Desmond Tutu och hans dotter ut, som jag för övrigt såg finns i vår bokhylla, som heter Made for Goodness. Alltså att vi människor är skapade för godhet. Det är vår sanna natur, vår sanna identitet. Och om det är så, vilket jag tror, så är det ju en naturlig reaktion att de här ropen och den här längtan efter godhet kommer som en reaktion på den ondska och den hårdhet vi upplever i samhället. Och också på den självupptagna människan och de slagord som vi så ofta möter i vårt samhälle idag. Satsa på dig själv. Ta plats. Ta för dig. Där fokus hela tiden ligger på den egna framgången. På den egna livsnjutningen. Och att själv ta för sig. Och samtidigt så vet vi alla innerst inne att när det verkligen gäller i livet, så är det inte våra egna livsprojekt, vår egen livsnjutning, vår egen framgång eller vårt eget utseende som är det viktigaste. Utan då är det viktigaste av allt att det finns någon som bryr sig om. Att vi får vara föremål för andra människors godhet och goda tankar. Vad är godhet för någonting? Vad handlar det om? Vem är god? Är jag god? Jag har brottats med de frågorna. Och jag gör det ju mer och ju äldre jag blir. Är du en god människa? I Apostlagärningarnas 11:e kapitel så kan vi läsa om en man som heter Barnabas. Och det står om honom, vi ska få upp den texten här. Han kommer till Antiochia, han blir skickad dit. Och Lukas ger det här omdömet om honom. Det står så här om församlingen i Antiochia. Herrens hand var med dem så att ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem och man skickade Barnabas till Antiochia. När han kom dit och fick se bevisen för Guds nåd blev han glad och manade alla att helhjärtat hålla sig till Herren. Han var en god man, fylld av helig ande och tro. Det är två saker som Lukas skriver här om Barnabas. Han skriver, och som vi kan lägga märke till, och det är att han förknippar andlighet med godhet. Och godhet är ju en andens frukt. Alltså en naturlig konsekvens av en relation, en tro på Gud och en relation till Jesus Kristus. Enligt kristen tro och enligt Bibeln. Om man strävar efter att försöka vara god för att få egen framgång, för att själv bli lycklig, för att få egen goodwill, då är det snarare ond beräkning, menar Guds ord. Och inte ett uttryck för hjärtats godhet. Nej, godhet kommer som en respons och som ett uttryck för tacksamhet av att jag själv känner kärlek. Det står ju, vi älskar därför att han först har älskat oss. Det är det ena vi kan läsa om Paul, om Barnabas. Det andra vi kan läsa och förstå, det är att detta är enda gången som det uttryckligen står i Apostlagärningarna att en människa är god. Och då kan man undra, vad står det för i Barnabas liv? Och så kan vi se tre uttryck när vi läser om Barnabas i Apostlagärningarna. Uttryck för godhet hos honom. Det ena har med hans händer att göra. Därför att i Apostlagärningarnas 4:e kapitel så står det nämligen så här. Att Barnabas sålde en åker han ägde för att kunna ge pengarna till andra. Och jag tänker, hade jag kunnat och velat göra detta? Att göra handlingar som blir till liv för andra. Att osjälviskt avstå för att andra ska få liv. Att vara Guds utsträckta händer för andra människor. Det är det som missionsinsamling handlar om. Någon uttryckte en definition på godhet och en god människa så här. Den som utan att vilja bli sedd eller med bitanken att själv bli lycklig eller vinna på det. Och som vill offra tid, bekvämlighet och intresse för andra. I Franciscus bön som finns på nästa bild och som vi kanske faktiskt kan läsa tillsammans så ges uttryck för detta. Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hat råder, låt mig sprida kärlek. Enighet där splittring söndrar. Tro där tvivel plågar. Förlåtelse där orätt sker. Hopp där förtvivlan råder. Ljus där mörker härskar, glädje där sorg smärtar. Gudomlige mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att själv bli tröstad som efter att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som efter att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som efter att älska. Ty när vi ger tar vi emot. När vi förlåter får vi förlåtelse. Och när vi dör uppstår vi till det eviga livet. Amen. Poängen här är alltså att är man beredd att avstå egna fördelar för att hjälpa andra, det är då som man vinner sitt liv. Och motsatsen blir ju att när jag helt är upptagen av mig själv riskerar jag att förlora själva meningen med livet. Godhet kan vi alltså ge uttryck med våra händer. Det andra som uttrycks genom Barnabas, det är genom hans ögon. Hur han ser på andra människor. Har du tänkt på att det är i varandras ögon vi växer eller krymper? Tänk att det är så viktigt för dig och mig. Tänk att vi är så känsliga för hur andra ser på oss. Och det beror på att min självbild, den växer fram i mötet med hur du ser på mig. Och så är det för oss alla. Vår människosyn är avgörande för hur den här världen ser ut. Vi kan se upp till en människa och vi kan se ner på en människa. Det står om Barnabas, vi läste det, att han var en god man fylld av helig ande. Om någon liknar en helig ande så beror det på att hon ser på sin omgivning med Jesu ögon. Och om Jesus så står det att när han såg folkskarorna, människorna, fylldes han av medlidande. Vad speglar min blick när jag ser på människor? Barnabas hade ett hjärta likt Jesus med förmåga att se människor med respekt, med ömhet och omtanke. Han såg bakom det som fanns på utsidan. Och Paulus och andra upplevde detta påtagligt, kan vi läsa om. Mission handlar alltså om hur vi ser på andra människor. Att se varje enskild människas rätta värde. Och därmed också känna för den människan som Jesus gjorde. Så att de växer, känner värdighet och kärlek. Det tredje uttrycket för godhet hos Barnabas, det har med hans ord att göra. Ord kan ju såra, ord kan hela. Ord kan döda, ord kan ge liv. Mission handlar om att tala med Gud om människor och människor om Gud med värme och ödmjukhet och glädje om Jesus Kristus. Att människor får höra orden från den goda boken, de goda nyheterna som upplyfter och befriar. Det var det som hände genom Barnabas, genom hans vittnesbörd, och när han förkunnade ordet så står det: åtskilliga människor vanns för Herren. I arbetet i Kongo och i andra länder så är det just detta som vi i våran kyrka vill stå för och förmedla. Händernas godhet. Genom att ge ekonomiskt stöd till systerkyrkor för alfabetisering, för fattigdomsbekämpning, skog- och jordbruksutveckling, HIV-AIDS-bekämpning, gatubarns hjälp till dem, för fred och försoning och så vidare. Vi vill också genom ögonens godhet vara med och bidra till människors hjälp. Genom att se och känna oss in i deras utsatta situation. Få empati för medmänniskan. Och arbeta för en människosyn som kan leda till fred och respekt. Vänskap och kärlek. Det är det som vi arbetar så mycket för i våra fotbollsprojekt. Och vi vill också förstås förmedla de goda orden från Gud till människor. Och det är detta verk som du och jag kan få vara med om. Att få känna en glädje och en stolthet och också en värme i hjärtat att vi får vara med våra händer, med våra ögon och med våra ord att tjäna Gud. Och hur kan vi göra det, Peter?
Det finns inga mirakel. Det var en låt som Peter LeMarc skrev för några år sedan. Men det verkar inte Missionskyrkan och Göran Zettergren, som är vår föreståndare, riktigt skriva under på. För att i det här brevet så står det i rubriken: tillsammans gör vi mirakel. Kära församling, hur ser ett mirakel ut i våra dagar? Rent dricksvatten till en by där invånare annars fått gå långa sträckor för att hämta vatten i spannar och hinkar. Eller att HIV-drabbade i fattiga länder kan få tillgång till bromsmedicin. Eller att en fattig och utstött kvinna kan få chansen att försörja sig och sina barn. Är inte det ett mirakel? Precis som Thomas sa så kallar Gud oss till att tillsammans göra sådana mirakel möjliga. När Jesus gick på jorden gav han blinda syn, lät lama gå, räckte ut en hand till det utstötta. I hans efterföljd vill vi sprida evangelium i både ord och handling. Till det behöver vi hjälpas åt. Vi arbetar tillsammans med systerkyrkorna i Asien, Latinamerika, Afrika, Mellanöstern och i vissa delar av Europa. Det här stödet då, det går till evangelisation, pastorsutbildning, hälso- och sjukvård, utbildning, jord- och skogsbruk, katastrofhjälp och mycket mer. Och låt denna annan dag, får vi väl kalla det då, insamling. Det är ju inte annan dags insamling, men andra dagens insamling på det här året slå rekord. Våra systerkyrkor behöver oss. Utan det goda arbetet och våran omsorg och våra förböner, då hade mycket sett annorlunda ut. Det ska vi också veta.
En ny uppmaning ifrån Guds ord och saltaren ska vi få på väggen. Smaka och se Herrens godhet. Vad händer i dig och mig när vi möter oväntad, generös och kanske också oförtjänt godhet? Vad händer i dig och mig då vi låter våra liv speglas i en person som Barnabas eller i andra goda förebilder, inte minst Jesus? Jo, jag tror att vi känner värme och tacksamhet. Och samtidigt en längtan efter att bli mer som dem. Så känner jag. För samtidigt så påminns jag ständigt om min egen kluvenhet och min egen egoism. Så kände jag så tydligt när jag var i Dolis i Brazzaville i somras, eller i höstas. Och när vi hade varit på besök i en församling så kom dessa fattiga människor som inte har mycket mer än mat för dagen att leva på, knappt det. Och överöser mig och andra med gåvor, allt ifrån bananer, ananas, tuppar och annan mat. Och dessutom ville de ge oss pengar till resan. Och jag kände, det här är fel. Det är inte ni som ska ge mig. Det är ju jag som ska ge er. Jag känner ibland som Paulus, jag vill det goda. Men det är inte alltid jag förmår att göra det jag vill. Och jag frågar mig, hur blir man god? Hur kan man växa i godhet? Är det möjligt att godheten kan segra i mitt liv och i vårt samhälle och i vår värld? Det står i ett bibelord i Titus brev så här: när Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara, räddade han oss. Inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar, utan därför att han är barmhärtig. Poängen med kristen tro är att Gud är godhetens källa. Guds godhet och nåd och barmhärtighet och kärlek gäller alla människor. Ingen undantagen. Och det är inget vi kan köpa oss. Och det är inget vi kan förtjäna. Därför att Gud är god mot oss trots allt. Och hur vi än är, det är det som är det stora. Det är det som är nådens budskap. Förutsättningslöst. Alltså verklig godhet finns alltså hos Gud. Nära Gud, förstår jag. Och det tar ju sig särskilt uttryck förstås på korset. Och det ska vi ju också påminnas om när vi snart delar gåvorna med varandra. Det är därför som det står om Barnabas som vi läste om. Att han manade alla att helhjärtat hålla sig till Herren. Så står det, det minns du. Att helhjärtat hålla sig till Herren handlar alltså om att hålla sig nära godheten. Att ständigt smaka av godheten och ständigt förvandlas av godheten. För Jesus sa ju, du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ och din nästa som dig själv. Och om jag får önska sig själv, mig själv, er alla och hela vår församling något inför det nya året, så är det därför just detta, att helhjärtat hålla oss till Herren. Därför att det för så mycket gott med sig. I mitt eget liv, men också i min omgivning. Dels får jag erfara att mitt liv vilar i Guds goda händer. Men det för också med sig att det skapar en godhetens och värmens kultur. I mitt liv, i min familj, i våra relationer, i vår församling och i vår värld, i motsats till egoism och kyla som vi så ofta möter. Det är därför som vi än en gång har firat jul, för att påminna oss om Guds godhet. När den föddes med kött och blod in i vår värld. Och det är därför som vi gång på gång blir inbjudna till Herrens måltid, för att se och smaka Herrens godhet. Kanske är den här salmen, de här salmverserna som vi nu ska sjunga innan vi bjuder in till nattvard, riktad till någon speciell av oss här idag. Men orden gäller oss alla. Och jag vill citera andra versen för oss. En evig fader oss söker, på vilsna vägar vi går. Men god och öm är den handen som alltid söker oss nå. Det är en hälsning till oss inför den här stunden. Gud söker oss. Och när vi känner vilsenhet och trötthet, så vet vi att han ändå finns där med sina goda och ömma händer och vill nå oss.